even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Två äventyrslyssna bröder från Nynäshamn på sitt livsresa år 1998. De skulle cykla från Alaska till Kap Horn och nådde hela vägen fram till Belize när ovädret stoppade dem. Orkanen mitt kärjade och vägarna förstördes. Det fick dem att ta ett ödesdigert beslut att sälja sina cyklar och köpa en segelbåt och fortsätta sin resa till sjöss. Och någonstans utanför Honduras kust förliste båten och bröderna försvann. Kan de ha förorsakat sin olycka? Eller kan de ha befunnit sig på fel plats, i fel tillfälle, med fel umgänge? Du lyssnar på Olösta fall, del 2 av 2 om bröderna Tapper, med mig Nathalie Seov.
Och mig Sofie Nublin.
Om du inte lyssnat på första delen, ber vi dig göra det nu innan du lyssnar vidare. För er andra fortsätter vi där vi slutade. Räddningstruppen som åkte till Centralamerika den 29 april 1999 för att försöka ta reda på vad som har hänt bröderna Tapper, bestod av brödernas mamma Inger Tapper och en svensk västindienexpert med bra lokalkännedom. I Honduras mötte de två upp DNs Sydamerika-korrespondent och lite senare anslöt sig Nils Jensen till truppen. Det var hans familj som bröderna hade bott med under sin tid i Belize när orkanen slog till. Räddningsgruppen skulle förutom att försöka få mer information om vad som hänt även försöka undersöka om bröderna kan hamna till fängelse någonstans eller om de kunde befinna sig på något av de mindre sjukhusen längs med kusten. 5 veckor senare så kom Inger hem till Sverige igen från Centralamerika. Då hade hon sökt efter sina söner intensivt under flera veckors tid och var övertygad om att de fortfarande var vid liv. Under räddningsaktionen hade man nämligen hittat ett av brödernas pass, bådas körkort och andra personliga dokument på ön Utilla utanför Honduras. Dokumenten låg i en plastförpackning som hittades uppspolad på stranden av en berusad besökare från fastlandet som hade försökt sälja det till en kanadensisk barägare. Barägaren bad mannen att vända sig till polisen med fyndet. De uppspolade tillhörigheterna hade alltså legat på polisens bord på den lilla ön sedan december 1998. Men familjen hade inte fått reda på detta förrän räddningsaktionen fick nys om dokumenten under sin resa i Centralamerika. Så länge inga kroppar hittades så sa mamman till Aftonbladet 1999 efter hemkomsten att hon fortfarande hade hopp om att hitta bröderna vid liv. Hon var inte övertygad om att hennes söner hade drunknat. De kunde lika väl ha hamnat i fel sällskap och mördats. Eller hamnat med segelbåten på någon av de isolerade öarna utanför kusten och nu satt strandade i behov av hjälp. Jan Tapper har skickat räddningsgruppens rapport till oss, där de som var med på räddningsaktionen efter hemkomsten har sammanställt vilka åtgärder som gjorts under resan och vad man kommit fram till.
I rapporten kunde vi läsa att svenska ambassaden i Guatemala, konsulatet i Honduras och UD i Stockholm hade gjort en del efterforskningar i sitt försök att lokalisera bröderna. Men familjen var inte nöjd med deras utredning av ärendet, eftersom en hel del av den information som de presenterade var bristfällig. Det hade dessutom gått lång tid innan familjen blev kontaktad av UD angående brödernas försvinnande, och det här var anledningarna till att den privata räddningstruppen skapades. I fiskebyn Omoa fick räddningstruppen möjlighet att få kontakt med kaptenen på båten som hittade brödernas segelbåt, Little Jasmine, drivandes i havet norr om byn utanför några vilda öar. Han trodde att det var den 4 december 1998 som han hittade brödernas båt, och han mindes datumet på grund av att det hade varit storm några dagar innan. Kaptenen trodde att båten kan ha legat vattenfylld i cirka 2 veckor innan den upphittades, eftersom det fanns så mycket snäckor i båten. Några fiskare ska ha sett Little Jasmine med svensk flagg och 2 personer ombord någon gång i mitten av november. Båten ska ha haft en utombordsmotor, och en bit utanför hamnen ska de ha fått problem med motorn. Det ska enligt vittnena till slut fått igång motorn och då ändrat kurs mot fiskebyn, lagt till vid en boj, och båten ska sedan synts till vid stranden. Båten ska sedan ha varit borta tidigt på morgonen vid 4-tiden dagen därpå. 4 av 10 cykelväskor som bröderna hade med sig hittades ombord på båten, och räddningstruppen fick möjlighet att gå igenom innehållet i väskorna. För dig som lyssnar i Acast-appen kan du nu se en bild på de saker som återfanns på båten. Vi har även delat denna bild på våra sociala medier för er som vill se. De 4 cykelväskorna var fastsatta på båten, och innehållet, som mestadels bestod av gamla cykelkläder och cykelutrustning, var mycket vattenskadat. Resterande 6 cykelväskor har aldrig upphittats. Båten saknade också övrig segelutrustning, som till exempel motor, segel, rigg, mast och ankare. Man vet inte vad dessa saker har tagit vägen, om bröderna tog det med sig eller om det har blivit stulet. Räddningstruppen försökte följa den mest troliga resvägen som bröderna bör ha tagit under sin tid i Centralamerika innan försvinnandet. De besökte La Ceiba, Honduras, där bröderna hade tagit ut pengar på banken. Och staden blev truppens naturliga bas. Man besökte banken som bröderna med säkerhet hade varit på tillsammans med 2 andra unga turister den 19 november 1998. De undersökte underskriften på uttaget, och Inger Tapper kunde bekräfta att underskriften var Jonas Tappers. På så sätt kunde besöket på banken bekräftas som att det hade ägt rum, och att ingen annan än bröderna hade tagit ut pengarna den dagen. Räddningstruppen besökte även ett antal olika hotell och barer och försökte få bekräftat om bröderna möjligen hade checkat in på hotellen, detta genom att kontrollera underskrifter vid incheckningar, men utan att få napp. Personal på 2 olika barer uppgav att bröderna ska ha besökt barerna, troligtvis under december 1998. En av barägarna, från Tyskland, som identifierade bröderna med stor sannolikhet, blev någon månad senare mördad. En uppgift som gav oss kalla kårar när vi läste om det i rapporten. Det ska ha inkommit ett flertal olika tips till räddningstruppen efter det att ett inslag sänds i lokal TV. Tipsen handlade om att det fanns vittnen som hade sett bröderna på en bar i den lilla kuststaden Tela i Honduras. Det här ska ha varit någon gång i november eller december. Räddningstruppen reste till baren och fick kontakt med ägarna, som kände igen Stefan. Han ska ha besökt baren tillsammans med en engelsktalande person. Flera vittnen i den lilla byn Tela hade sett bröderna på cykel. Om det stämmer så ska de i så fall ha köpt nya cyklar. Och räddningstruppen besökte de cykelaffärer som de kunde hitta i La Ceiba och Tela utan resultat. Från fastlandet kan man ta en färja på cirka en timme för att komma till ön Utilla, som är ett populärt resmål för turister och framförallt backpackers, som reste på samma sätt och var ute till samma typ av upplevelser som Stefan och Jonas. Även på denna ö fanns det vittnen som ska ha sett Stefan och Jonas cykla med hjälmar på, vilket var en ovanlig syn på ön, och det var någonting som stod ut. Det var därför vittnena mindes detta trots att det gått flera månader. Det fanns en mycket enkel restaurang på ön. Ägarinnan kunde identifiera bröderna och hon påstod att de hade varit stammisar på restaurangen i flera veckor. Hon menade att de skulle varit där i februari-mars någon gång, vilket enligt räddningsgruppen verkade vara lite sent för att vara rimligt, men samtidigt inte helt omöjligt. När man tar färjan från La Ceiba för att åka till de närliggande öarna utanför Honduras kust så måste man skrivas in med sitt namn och sin underskrift. Räddningstruppen gick igenom flera månader med underskrifter för att försöka hitta brödernas namn, men utan resultat. En stor sedvärdhet och ett populärt resmål i Honduras är den lilla bergsbyn Copan, med ruiner från Maya-indianernas tid. Räddningstruppen besökte ruinerna och redan vid ingången fick de kontakt med en guide som kände igen bröderna. Han ska ha träffat bröderna efter orkanen Mitch i början på november utanför en restaurang i byn. Enligt guiden hade bröderna berättat om sin cykelfärd från Alaska och de hade uppgett att de var på väg till Kap Horn. Vittnesmålet blev med de uppgifterna väldigt trovärdigt. Men när räddningstruppen kontrollerade liggaren med namnteckningar vid ingången till ruinerna så hittade de inte brödernas namn. En tanke som slog oss när vi läste rapporten var att de ändå kan ha befunnit sig i Copan utan att besökt själva ruinerna och ändå träffat guiden vid restaurangen. Räddningstruppen undersökte också om bröderna kan ha lämnat Honduras och tagit sig in i de närliggande länderna Nicaragua eller Costa Rica och besökt ländernas immigrationsmyndigheter. Man kunde dock inte finna brödernas namn bland alla in- och utresande. Efter att räddningstruppen fick reda på att Stefans pass och brödernas körkort hade upphittats på ön Utilla och förvarats på den lokala polisstationen i 5 månader utan att det rapporterats centralt, så krävde truppen genom svenska konsulatet att få träffa inrikesministern och polischefen, vilket beviljades. Under det mötet fick räddningstruppen diskutera med dessa viktiga personer om varför handlingarna legat på den lokala polisstationens bord utan att det hade rapporterats vidare. En undersökningsgrupp tillsattes direkt efter mötet som skulle undersöka brödernas försvinnande. Och där slutade rapporten. Räddningstruppen hade lyckats vara högsta instans i Honduras engagerade i fallet om de försvunna bröderna. Efter det här fanns det inte så mycket mer de kunde göra på plats, annat än att hoppas på att nya tips skulle komma in, eller att de lokala myndigheterna skulle få något nytt spår.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Den här rapporten som vi fick ta del av, den innehöll också en hel del relevanta frågor i slutet. som hade dykt upp under räddningsgruppens arbete i Honduras. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom de här frågorna och prata lite om varje fråga och de tankar som kommer upp efter att ha läst den här rapporten, efter att ha gjort lite research om Jonas och Stefans försvinnande.
Mm, för det är ju ganska rörigt just nu. Så vi ska försöka hjälpa till och bena ut det här lite mer.
Den första frågan som står i rapporten är om det kan vara så att bröderna har förolyckats i en båtolycka. Och det är ju ganska troligt å ena sidan. Men något som talar emot det här påståendet är att passet och körkorten faktiskt upphittades och att de spolades upp på land på ön Utilla. Och hade de här sakerna hittats i båten så tycker jag att det har varit mer troligt att de kan ha förorsakat sin olycka. Dokumenten är enligt mig ganska illavarslande om man säger så, för att har man sådana dokument på en båt så ser man till att de är i säkert förvar, enligt mig i alla fall. Om det till exempel var dåligt väder och de omkom genom en olycka så tror jag ändå att de här dokumenten hade varit kvar på båten. Det är i alla fall vad jag tror.
Jag tänker nog precis tvärtom. Om man är på en båt, det är stormigt, man kanske vill försöka ta sig därifrån eller inse att man måste lämna båten. Då hade jag nog tagit med mig, det enda jag hade brytt mig om att ta med mig hade nog varit pass. Just för att man är utomlands och det kan vara ens enda möjlighet att ta sig hem. Så det kan ju också vara så att de i panik har rafflat åt sig de här sakerna. Lagt dem i en plastficka för att de inte ska bli blöta. Och hamnat i vattnet och att det är därför de har spolats upp på stranden.
Sen nästa fråga som tas upp i rapporten är om det kan vara så att bröderna seglade direkt till La Ceiba och om det i så fall var möjligt att segla från Guatemala till La Ceiba. Det är en ganska lång väg på 100 nautiska mil. Och kan de i så fall ha gjort den här resan på endast 2 dagar under rådande väderförhållanden? Det var motvind, det var strömt och det var hårda ojämna vindar.
Mm, en snabb segelbåt säger man att den går i cirka 5 knop. Och vi säger att en segelbåt går i 4,2 knop, så är det drygt 7,8 km i timmen. Och så tänker vi då att brödernas båt skulle ha gått i 4,2 knop. Då skulle de kunna ha rört sig 100 nautiska mil egentligen per dygn, vilket ger dem en lucka på att de skulle kunna tagit sig dit egentligen på 1 dygn. Så det är absolut inte omöjligt. Men sen vet vi inte hur snabbt deras motor gick. Med tanke på att det också framkommit uppgifter om att de hade problem med den, så vet vi inte om den funkade som den skulle hela tiden. Och storm och vind.
Ja, och sen har ju aldrig motorn upphittats. Därför har vi heller ingen uppgift om vad för typ av motor det var. Alltså i förhållande till hur snabb båten var.
Nej, och man vet heller inte vilket skick den motorn var i. Så även om man skulle kunna få in vittnesmål angående vad det var för modell på motorn och så vidare, har man inte möjligheten att undersöka själva motorn så har man heller inte möjligheten att få fram hur många knop den faktiskt klarade av att gå i, med tanke på att den kan ha varit, rätt gammal.
Sen nästa fråga handlar om det kan vara så att båten har varit i gott skick vid en eventuell strandning under vägen till La Ceiba. Eller om man har fått haveri och dragit upp båten på land och räddat de viktigaste delarna av båten. Alltså att det är därför som motorn, mastsegel, rigg, alla de här sakerna fattas på båten. Och enligt mig så skulle det kunna vara så, absolut. Jag tror att det är sådana saker som man kanske har tagit tillvara på, för det är det som faktiskt är av värde. Det är det man kan sälja vidare. En motor till exempel är ju värd en hel del pengar. Och det är faktiskt sånt som man kanske, även om det är tungt, kan bära med sig. En annan teori skulle kunna vara att de här sakerna fanns kvar på båten först när den drev omkring. Men att någon har hittat den här båten innan den här kaptenen och stulit de här sakerna innan kaptenen hittar dem. Det är också en förklaring till varför de här sakerna var borta. Det är ett möjligt scenario enligt mig.
Mm, jag tycker det här är så himla märkligt. Å ena sidan så kan bröderna ha blivit, ja, men att någon annan båt har stannat dem och att de blivit rånade på de här sakerna och kanske mist livet på båten. Eller så har de, precis som du säger, tagit sig i land med båten i ovädret, vilket skulle kunna förklara kanske att man har sett dem, eller att det finns vittnen som tror sig ha sett dem på land. Jag tycker det här är så himla märkligt. Det är så konstiga omständigheter. Jag har ju svårt att tro att man Om vi säger att bröderna själva skulle ha tagit sig i land, att de skulle ha släpat de här tunga stora grejerna. Jag tänker att man är nog ganska rätt slutkörd om man har råkat ut för sådana saker. Att bara ta sig i land, då lär man vara rätt mörbultad.
Sen har vi den här ägarinnan, barägarinnan, som påstår, restaurangägarinnan, som påstår att hon har sett bröderna i mars, ungefär, februari-mars. Och det som är intressant med det vittnesmålet är att det talar ju för det här att de kanske har tagit sig av båten och försvunnit efter båtolyckan eller vad nu som har hänt på havet.
Ja, och det vittnesmålet tycker jag väger lite starkare än de andra eftersom hon sa att de var stammisar på stället. Så hon skulle ha sett de bröderna vid ett upprepat antal tillfällen. Och å ena sidan så kanske bröderna inte har kunnat släpa alla de här tunga sakerna, men de kan ju också ha sålt dem på plats. Och att någon annan har kommit och hämtat sakerna. Och att det är det som har gjort att de kanske haft råd med cyklar.
Absolut, vi vet ju att de var på en begränsad resebudget också, så att de hade ju behov av pengar. Sen en annan sak som är intressant med den här restaurangägarinnan tycker jag också att hon var väldigt säker på sin sak. Nu var ju räddningstruppen där någon gång i april-maj. De åkte i slutet av april, så maj ungefär. Så det är inte så länge sedan, om hon säger att det var i mars, februari-mars, att man kanske skulle minnas ungefär när, om de var där vid upprepande tillfällen.
Ja, och har man då blivit av med segelbåten som är allt de har lagt sina pengar på, körkort, pass, man är ju ganska utsatt. Om man är ju i princip strandsatt utan de här sakerna.
Ja, och något som är underligt i den situationen är varför har de inte av sig till sin familj om de hade råkat ut för något sånt och blivit av med alla sina saker?
Det är visserligen sant, men om du är helt barskrapad och det kostar rätt mycket att ringa. Vi vet ju inte heller vilken situation de faktiskt fanns i om de tagit sig i land.
Sen nästa fråga. Det hittades en bultsax på båten. Och då är frågan om det kan vara så att det är Jonas och Stefan som har lånat den här bultsaxen och klippt av riggen och masten. Eller om det är någon annan som har gjort det. Och där är mina tankar som att om de själva har länsat båten på allt av värde så är det nog de som har lånat bultsaxen och lämnat kvar den. Men det kan ju också vara någon som har använt den för att stjäla sakerna. Och att de lämnat kvar den helt enkelt efteråt.
Ja, en annan tanke kan ju också vara att om man hamnar i storm, då kanske man försöker bli av med mast och rigg. För att helt enkelt kunna styra sin segelbåt med hjälp av motorn istället för att bli påverkad av vinden så mycket som man blir på en segelbåt.
Är det absolut en tanke? Och sen nästa fråga handlar om att båten hade nötningsskador i botten. Och frågan handlar om, kan båten ha drivits ut till land på grund av dålig förankring eller uppdragning? Samtidigt så vet vi inte vilket skick båten var i när den inhandlades. Nötningsskadorna kan ju också ha funnits på båten innan och att den började ta in vatten och att det var därför de lämnade båten. Det var i alla fall en tanke jag fick. Och det skulle i så fall styrka teorin att de kan ha lämnat båten och tagit allting av värde. Vad är dina tankar?
Jag tror nog på det sistnämnda att de på något sätt försökt ta sig från båten. Vilket också skulle förklara varför de lagt pass. I och för sig, man kanske har pass och värdehandlingar i plastpåsen ändå på en båt. Med risk för om man skulle ta in vatten att det inte ska bli skadat. Men att de sköljs upp på land. Jag har lite svårt att tänka drunkningsolycka. Visst att en person kan råka trilla i vattnet. Men det känns högst osannolikt att båda två ska ha hamnat i vattnet. Det känns som att någonting har hänt på båten. Antingen att de blivit rånade. Eller att vädret har tagit liksom makten över båten. Och att de gjort allt för att ta sig i land. Antingen med båten eller utan.
Vi pratade också lite om det. Att om den ena kanske har ramlat i. Och den andra har hoppat i för att hjälpa till. Och att om vädret har varit så pass dåligt. Att de båda har förorsakat. Att det skulle kunna ha hänt.
Mm, och vi har pratat om det här med att de inte hade någon seglingsvana, vilket då kan tyda på att man kanske har flytväst för att man är ovan seglare. Men det här var också två bröder som var väldigt äventyrslyssna och kanske utsatt sig lite ibland och kanske absolut inte var sådana som hade flytväst. Och det är ju någonting vi heller aldrig kommer att få reda på. Den är jättesvår, alltså det är så många frågetecken i det här fallet.
Och sen är det ju det här som Ingar Tappar också sa till Aftonbladet att ingen kropp har hittats. Och det är faktiskt två personer som aldrig hittats, inte bara en person. För hade man hittat den ena så hade man kunnat kanske dra slutsats att den andra också förorsakats i en olycka.
Och det är väl det enda kanske som talar för drunkningsolycka. Att Jag tänker att en kroppar kan färdas ganska långt i vatten vid ett oväder. Men å andra sidan så kan också kroppar gömmas ganska väl vid ett mord.
Nästa fråga handlar om brödernas tillhörigheter. Ett pass och deras körkort bland annat hittades på stranden på Utilla. Och enligt mig så är det här det stora mysteriet i det här fallet. För vi bör tänka på att vi inte kan vara säkra på att dessa saker faktiskt hittades på stranden. Det är ju bara en uppgift som har kommit från den som hittade sakerna. Och det här ska ha varit en berusad man som uppgav från barägare att han hittade dokumenten på stranden. Men det behöver ju inte vara sant. Vi vet inte om han har köpt dem på svarta marknaden av någon annan. Det är ju inte en 100% uppgift.
Nej, och sen tycker jag det är märkligt också att man bara har hittat ett pass. Ja, för det fattas ett pass. Och hade de här sakerna varit samlade för att bröderna till exempel samlat ihop dem och hoppat i vattnet eller så känns det som att allting borde ha funnits där. Att ett av passen fattas tyder för mig på att någon kanske har varit rotat runt i den här påsen.
Kan upphittaren få tag på sakerna på fastlandet och sen försökt sälja sakerna på ön Utilla? Det är en fråga som tas upp i rapporten. Och enligt mig ser det inte helt omöjligt. Pass och körkort är ju värdehandlingar som kan ha cirkulerat, antingen upphittats någonstans men också köpts från någon annan för att sen försöka sälja vidare.
Ja, det var väl lite det jag var inne på här nu också, precis innan, att det känns som att just för att det fattas ett av dem. Och återigen, skulle de ha varit vid liv så kommer de ingenstans heller, utan pass och körkort. De är ju helt utelämnade. Jag tycker det tyder på att någon har varit inne i påsen och tagit någonting. Och bara att den här berusade mannen faktiskt försöker sälja de här sakerna till barägaren tyder ju på att han ansåg att det var en värdehandling.
Sen finns det en fråga om Jonas pass som vi var inne på lite här. Det har aldrig upphittats. Och då är frågan, kan det i så fall ha sålts? Eller kan det vara så att Jonas har haft det på sig och i och med att han är försvunnen att aldrig upphittats? Och båda scenarierna är enligt mig troliga. Det är konstigt att bådas körkort var tillsammans, som vi har pratat om innan, tillsammans med Stefans pass. Men att Jonas pass saknades, det är någonting som skon klämmer där.
Det där är gnager, det tycker jag är nog det svåraste av alltihopa. Båten kan ha kapsisat, de kan ha blivit rånade. Men om de hade blivit rånade på båten, borde inte passen inte ha upphittats? Alltså det svider här, det är någonting märkligt. Och jag tänker så här, kan det vara så att många, många år senare att det här passet skulle kunna komma hem?
Den allra sista frågan är om bröderna kan ha blivit rånade eller överfallna på land. Och vi kommer komma in på det lite senare. Men Honduras är ju ett av världens mest kriminella länder. Och det är inte helt otroligt att de kan ha råkat ut för någonting på land. Någon kriminell person eller på något annat sätt råkat ut för någonting i Honduras.
Ja, om de tagit sig i land så har de ju varit med om en ganska traumatisk upplevelse på något. Alltså så, för att vara ute på vatten mitt i storm, behöva ta sig in till land med en båt som kanske inte är helt fullständig. Ovana seglare, man kommer upp, man är skeppsbruten, matt, man har inte koll på alla sina grejer. Man är ett ganska lätt offer, minst sagt.
Och vi vill gärna veta vad ni tycker om de här frågorna, om ni var... Vilka tankar som kommer till er efter vi har gått igenom de här frågorna. Så ni får jättegärna gå in på vår eftersnacksgrupp, Olasta fall eftersnack på Facebook. Och diskutera de här frågorna där. Vi kan ju även lägga upp alla frågorna där. Så att ni kan få komma med era egna tankar helt enkelt.
Ja, för det känns som att vi har fastnat helt. Så det vore bra med lite nya ögon och lite nya tankar.
En kriminalpolis ska skickas från Sverige till Centralamerika med uppgiften att undersöka om bröderna kan ha utsatts för något brott. Under sin utredning på ön utanför Honduras intervjuade han bland annat den kanadensiska barägaren som fått tag på Stefans pass. Den svenska polisens slutsats blev dock att det inte verkade handla om att något brott hade begåtts när bröderna tappade och försvann. De trodde snarare på teorin om att de förolyckats i en storm under sin segeltur på det lömska havet utanför Honduras kust. Detta var dock en teori som Jan Tappa hade svårt att acceptera med tanke på omständigheterna, vilket han förklarade i Norrländska Socialdemokraten. De hade flytvästar och var väldigt fysiskt vältränade. Utombordaren var borta, masten var borta och det såg ut som att stagen till masten var klippta. De hittade en stor bultsax i båten och det var konstigt. Ingen kunde förklara varför den låg där. Någon kan ha klippt av stagen och tagit masten. Man vet inte. Faktumet att bröderna inte hade särskilt mycket sjövana kvarstår. Kan de ha tagit vatten över huvudet när de bestämde sig för att segla? Vädret i det området de försvann ifrån kan vara tufft med starka vindar och det skiljer sig en hel del från att segla i lugnare vatten. Fallet om bröderna Tapper fick en del uppmärksamhet i den lokala pressen och föräldrarna gjorde allt de kunde för att försöka sprida ordet om vad som hänt och försökte nå till rätt personer för att nya tips skulle kunna komma in. Men detta var innan sociala medier, innan Facebookgrupper och podcasts och det var svårt att få en allmänhet engagerad i fallet. Det har varit svårt för familjen att få ett avslut utan att få veta vad som hände Jonas och Stefan. Råkade de ut för någon som ville dem illa? Eller var det hela bara en tragisk olycka? Trots alla frågor fick familjen acceptera att de gjort vad de kunde och försöka gå vidare. Pappa Jan och hans andra son Ola gjorde en resa till Honduras år 2006. De gjorde resan för att minnas Stefan och Jonas och besökte några av de platserna så de vet att bröderna ska ha besökt på sin resa. De besökte Omoa, där båten hittades, samt La Ceiba och ön Utilla. När vi frågade Jan om resan svarade han att det kändes märkligt att besöka dessa platser som säkert inte hade förändrats särskilt mycket under åren som gått. Särskilt resan till Utilla var känslosam, för det var ju dessa farvatten som brödernas båt hade förlist. I La Ceiba, Honduras, bodde de på samma hotell som räddningsgruppen hade bott på. Kriminaliteten i Honduras var påtaglig under Jan och Olas resa. När ägarinnan på hotellet i La Ceiba skulle skjutsa dem till ett köpcentrum så sa hon åt Jan att stoppa undan en halskedja av guld och när de satte sig i bilen låste hon alla dörrarna på grund av rånrisken. En annan dag när de skulle åka med ett bättre bussbolag inåt landet för att titta på utgrävningar så fick de gå igenom en säkerhetskontroll liknande de man går igenom när man flyger. För att gå på bussen. Alla fönster på bussen hade fördragna gardiner för att man inte ville visa hur många passagerare som fanns på bussen. Föraren satt bakom ett låst utrymme och det fanns en vakt ombord på bussen, berättade Jan. Honduras är ett av världens mest kriminella länder. På swedenabroad.se kan man läsa om ambassadens uttalande om säkerhetsläget i Honduras. Och det beskrivs hur landet har ett av de största mordfrekvenserna i världen. Rån och våldsbrott mot turister är vanligt förekommande, samtidigt som myndigheter och polisväsendet uppvisar stora brister och korruption förekommer på alla nivåer. Vi tänkte avsluta berättelsen om bröderna Tapper med att läsa upp det sista avsnittet i räddningstruppens rapport.
Vi har med stor sannolikhet kunnat följa bröderna i deras fotspår. Vi har lärt känna den kultur och natur som bröderna vistades i innan de försvann. Ett land i stor fattigdom där många fick sätta livet till under orkanen Mitch. Eller blev utan hem, mat och arbete. Människovärdet står inte så högt när nöden och kampen om överlevnad för individen och familjen ställs på prov. Vi har dock kunnat konstatera att människorna i Honduras är mycket varma och hjärtliga. Trots fattigdom och lidande har vi funnit stor empati för en mammas sökande efter sina söner. Man har hellre sagt att man sett pojkarna än att såra den sökande och förtvivlade mamman. Vi har fått stor hjälp både av olika organisationer och av enskilda personer som vi träffat. Vi har också fått bo billigare på vissa hotell och till och med bott gratis på några. Lärare på skolor har gått med oss till olika klasser för att informera om vårt sökande. en uppmärksam skolpojke, hjälpte oss till exempel att hitta den resebyrå i La Ceiba där bröderna frågade om hemresan. En kulturchef i Tela, som bland annat samarbetade med Stockholmsoperan, hjälpte oss genom att låta sina elever söka av de farliga områdena längs kusten. Det finns flera sådana hjälpsamma personer. Familjen Tapper har gjort sitt yttersta för att hitta sina söner och samtidigt lära känna de svåra förhållanden som råder i de trakter där sönerna försvann. Fortfarande söker vi svaren på alla frågor kring brödernas försvinnande. Att någonting tragiskt kan ha hänt Jonas och Stefan är sannolikt. Men vi släpper aldrig tanken på dem och hoppet om att finna svaren.
Tusen tack för att du lyssnar på Olösta fall och för att du lyssnat på detta dubbelavsnitt om bröderna Tappers försvinnande. Vi vill även säga tack till Stefan och Jonas pappa Jan som vi varit i kontakt med inför avsnittet om bröderna. Och vi hoppas att familjen någon gång ska få i alla fall några av sina frågor besvarade om vad som hände Stefan och Jonas när de försvann. Kanske någon av alla de som de mötte på sin resa kan minnas något som leder sökandet vidare och som kan bidra till nya ledtrådar som kommer upp till ytan.
Även ett stort tack till Pontus Hübner vars musik vi har fått använda i dagens avsnitt. Vilken research du har gjort i det här fallet, Nathalie?
Ja, det var väldigt bra när jag fick kontakt med Jan att vi fick tillgång till den här rapporten som var väldigt utförlig med mycket information. Det finns faktiskt också en hel del artiklar om det här fallet. Det är ganska gamla artiklar. Man får leta i arkiven, i dagstidningarnas arkiv för att hitta dem. Men det är ett fall som jag i alla fall aldrig hade hört talas om innan. Så det är väldigt viktigt att ta upp.
Jag hade faktiskt inte heller hört talas om det och nu känns det som att jag aldrig någonsin kommer glömma det heller. Det är ju någonting lite speciellt med just försvunna personer för att det finns alltid en liten gnutta hopp i de här fallen. Och du lade ju faktiskt upp ett rätt intressant inlägg i vår eftersnacksgrupp.
Jag frågade våra lyssnare som följer oss där eller som är med i gruppen om någon av er har varit med och letat efter en försvunnen person någon gång. Och vi fick ett jättestort engagemang och det visade sig att det är väldigt många av er som faktiskt varit med och letat. Gått skallgång eller varit engagerade på olika sätt i fall om försvunna personer i de städerna ni bor. Och det berör oss väldigt mycket att se att ni är så engagerade och att ni verkligen också brinner för det här och vill hjälpa till.
Ja, alltså wow, vilka lyssnare ni är. Vi är så himla tacksamma att vi har just er som lyssnar på podden. Ja, och ja, det var egentligen allt vi hade för idag, men vi hoppas att ni alla får en fantastisk söndag, ni som lyssnar idag när vi släppte avsnittet.
Ta hand om varandra så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Hejdå!
Hejdå!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.